Mellanöstern 1990, 6 december.
Bagdadradion meddelade nu på eftermiddagen att den irakiska nationalförsamlingen kommer att mötas imorgon förmiddag. Det är då det formella beslutet kommer att fattas, och eftersom nationalförsamlingen inte är känd för att rösta emot Saddam Husseins förslag innebär det av allt att döma att alla utlänningar kommer att vara fria att resa från och med morgondagen. Presidentens plötsliga order kom i ett brev till nationalförsamlingen som uppmanades att häva utlänningarnas reseförbud och samtidigt be om ursäkt för den skada som har tillfogats de berörda och be den allsmäktige guden om förlåtelse. Saddam Hussein hänvisade också till Gud när han skrev att Gud har lärt oss att frihetsberövanden bara får ske i extrema fall. Den irakiske presidenten vidhöll att de kvarhållna hittills har tjänat sitt syfte att avvärja ett krig, men att de inte längre behövdes av det skälet, eftersom de irakiska styrkorna nu är fullt beredda att möta ett anfall. Saddam Hussein hänvisade också till alla resenärer som har kommit till Bagdad och vädjat för utlänningarna. Och han nämnde också det inflytande som andra ledare i arabvärlden har haft på hans beslut. I brevet skriver Saddam Hussein att han låter utlänningarna resa tidigare än planerat som ett svar på den inbjudan till direkta samtal som har kommit från USAs president Bush. Nyligen beslöt Irak att släppa de kvarhållna i omgångar under en 3 månaders period från juldagen. En period när krigsrisken har bedömts som särskilt stor. Men nu har Irak uppenbarligen kommit till insikt om att utlänningarna överhuvudtaget inte tjänar syftet att avvärja krig. Saddam Hussein motiverar också tidpunkten för beslutet med att julen är nära och att han har förstått hur viktig jul och nyår är för världens kristna. Och om den irakiska byråkratins kvarnar mal på med utresevisum och tillräckligt många flygplan kan ställas till förfogande, bör de närmare 2000 kvarhållna från väst och Japan och de omkring 3000 sovjetmedborgarna kunna vara hemma till julen. Titti Nylander, Amman.
Vi har också vår New York-korrespondent Lasse Bengtsson med oss i sändningen, och han har idag lyssnat på USAs utrikesminister James Baker när han i kongressförhör kommenterade nyheten om att Irak släpper hela gisslan. Och James Baker sa bland annat så här.
First of all, I think we should acknowledge that this is a welcome and significant development, but we do want to see it actually happen. As far as Americans are concerned, we are prepared to implement it immediately. Secondly, let me say that it does not lessen, nor should it lessen, our determination that Iraq's aggression against Kuwait must be reversed by full implementation of all of the Security Council resolutions.
Reaktionen härifrån USA är försiktig. Det är inte alls någon glädjeyra trots att det finns 700 amerikaner i Irak och Kuwait just nu. Det är bra om det här stämmer, men det måste genomföras först, och gäller det verkligen alla? Det här, sa utrikesminister James Baker, minskar inte vår övertygelse att Iraks aggression mot Kuwait måste stoppas. Alla FN-resolutionerna måste följas.
Ja, vi återkommer strax till dig, Lasse Bengtsson, men först ska vi till Storbritannien där det var stor glädje bland gisslans anhöriga när beskedet om deras frigivning kom idag.
Over the moon, absolutely over the moon. They're celebrating. Let's just hope though that those hostages will come home, set foot on English soil and they can be reunited with their families at Christmas.
Vi är i sjunde himlen och hoppas att de ska vara återförenade med sina familjer före jul, så sa två av de överlyckliga hustrurna till män som är gisslan i Irak. De organisationer som har bildats för att få loss gisslan reagerar mer avvaktande. Vi är försiktigt optimistiska, säger de. Men Iraks ambassadör i London försäkrar idag att gisslan snart kommer att sitta på planet hem. Den brittiska regeringens reaktion har låtit vänta på sig ända till för några minuter sedan, då utrikesminister Douglas Hurd gjorde ett uttalande i parlamentet.
The government welcomed this implementation of one of the Security Council's requirements. We have throughout been pressing for the release of all hostages. And we're delighted for all the hostages and their families. In our view, President Saddam Hussein should now implement in full the United Nations resolutions, which means withdrawing unconditionally from Kuwait.
Regeringen är glad för gisslans skull. Den har lidit värdigt och modigt, sa Hurd, som också välkomnade Saddams besked, men utan att berömma den irakiske ledaren. Han talade bara om beskedet som ett uppfyllande av säkerhetsrådets krav och uppmanade Saddam Hussein att nu dra sig tillbaka ifrån Kuwait och låta landets regering återvända. Anders Lindqvist i London.
Så ska vi höra om Lasse Bengtsson är med oss igen. Han avbröts alldeles nyss. Finns du där?
Jag är med, ja.
Ja, hade du mer att tillägga om James Baker i kongressförhören idag?
Ja, alltså det finns ju fortfarande en ganska stor skepsis från både utrikesminister Baker och president Bush, och det har också visat sig. Bush håller just nu en presskonferens i Santiago i Chile där han verkligen betonar att USA måste fortsätta hålla trycket uppe mot Saddam Hussein. Både Bush och Baker kör mycket hårt faktiskt just nu och håller en väldigt skarp ton mot Saddam Hussein och har kallat honom bland annat en skrupelfri diktator så sent som idag. Och man säger dessutom att de här kommande mötena i både Washington och Bagdad definitivt inte kommer att bli någon diskussion om FN-resolutionen om när det gäller några kompromisser om innehållet i FN-resolutionerna. Den här skarpa tonen kan man säga, den är ämnad då att balansera delvis den här tydliga splittringen som har märkts i kongressen de senaste dagarna, där många demokrater ju har sagt att man måste fortsätta med sanktionspolitiken och att man inte vill ha krig den 15 januari. Det balanserar nu Bush och Baker genom en hård och skarp ton, och man är inte speciellt imponerad av det här beskedet idag. Det här är ju bara ett förhållandevis enkelt och ganska väntat steg som Irak har tagit. Gisslan är ju faktiskt en belastning för Irak, och man inser där att det inte kommer att hindra ett anfall från USA och övriga länder.
Mm. Jag vänder mig till Bo Karlström, Ekots utrikeskommentator. Vi hörde ju från USA att det finns vissa tvivel om gisslan verkligen kommer att friges. Kan man vara säker på att Saddam Hussein talar sanningar?
Ja, det tror jag faktiskt man kan vara i det här fallet, därför att det här har ju gått så långt. Han har ju framträtt och sagt detta, och man vet att parlamentet ska samlas imorgon och allting för att godkänna det här. Så att det tror jag man kan vara övertygad om. Sen tar vi några dagar innan de verkligen kommer.
December 1990. Kritiken utomlands mot statsminister Carlssons brev till Saddam Hussein beträffande hans koppling med Palestinafrågan och den släppandet av gisslan, det kritiseras som sagt utomlands. Och här går han i svaromål.
Och från London hör vi att den brittiska regeringen nu kritiserar statsminister Ingvar Carlsson för hans brev till Saddam Hussein.
Det var chefen för brittiska UDs politiska avdelning John Weston som ringde upp Sveriges Londonambassadör Leif Leifland och uttryckte olust över Ingvar Carlssons brev till Saddam Hussein. Weston framförde flera invändningar, bland annat att Ingvar Carlsson inte fördömer den irakiska ockupationen av Kuwait. Vidare anser britterna att det är orimligt att koppla ihop Palestinafrågans lösning med Kuwait-ockupationen. Man menar att brevet innebär ett accepterande av Saddam Husseins tänkande. Brittiska UD reagerar också mot att Sverige går emot EGs ståndpunkter samtidigt som man nyligen har förklarat sig beredd att gå med i EG. Att samtalet hade det här innehållet bekräftas för Ekot av källor som står brittiska UD nära. På brittiska UD är man noga med att kritiken inte ska uppfattas som en protest. Istället vill man karakterisera den som en meningsutväxling mellan två länder som respekterar varandra fullt ut. Men även om det inte är fråga om en formell protest rör det sig ändå om hård kritik från den brittiska regeringen och med ett tonfall som är sällsynt. Anders Lindqvist till London.
Och vi har talat med statsminister Ingvar Carlsson, och han vill nu tona ner den brittiska kritiken.
Ja, jag har fått ta del av en rapport från Leif Leifland där det konstateras att det som har framförts var relativt milt. Det har framförts vid kortfattat telefonsamtal. Alltså inte ens en direkt kontakt med ambassadören har varit formulerat i mjuka ordalag. Den här skulle överhuvudtaget inte kunna framföras idag, eftersom Förenta staterna har ju gått nu mycket längre än vad jag gjorde i mitt brev.
Är det allvarligt att det ändå kommer kritik från Storbritannien?
Nej, jag tycker det är mera uttryck för att Storbritannien för det första inte har reagerat alls på det sätt som har beskrivits tidigare idag. För det andra, att den reaktionen som uttaget har givits hade inte kunnat ges idag.
Men oavsett om de ringer eller skickar någon till svenska ambassaden, så är det ju missnöje som ventileras.
Ja, men jag måste faktiskt som svensk statsminister ha rätt att skicka ett brev till Irak när Storbritannien, när Förenta Staterna skickar sin utrikesminister dit. Jag måste ha rätt att peka på som svensk statsminister att Sverige har i flera årtionden arbetat för fred i området. Om Förenta Staternas regering nu kan diskutera relaterat till samtal med Irak i en internationell fredskonferens.
Blir du irriterad över den brittiska kritiken?
Nej, jag säger bara att jag tror inte att man skulle upprepa den idag så snabb som händelseutvecklingen har varit. Händelseutvecklingen har gått långt förbi mitt brev redan.
Statsminister Ingvar Carlsson intervjuad här av Willy Silberstein, och vi kan skjuta in att det hos det amerikanska utrikesdepartementet inte finns några officiella kommentarer till statsminister Ingvar Carlssons brev. Vår korrespondent i Washington har idag också talat med Sveriges USA-ambassadör Anders Thunborg, och han säger att varken han själv eller någon annan företrädare för den svenska ambassaden har mottagit några protester mot Ingvar Carlssons brev.
Den 9 december 1990. Val i Jugoslavien.
Idag hålls också val i de jugoslaviska delrepublikerna Serbien och Montenegro. Frågan där är om kommunisterna ska förlora makten precis som kommunisterna har förlorat i de andra republikerna tidigare i år när folket har fått rösta i de första demokratiska valen efter andra världskriget.
Det är valet i Serbien, Jugoslaviens största republik, som drar till sig mesta uppmärksamheten. Där regerar en av de få kvarvarande kommunistledarna i Östeuropa, Slobodan Milosevic, republikens president. När ordet kommunist blev en belastning ändrade han partiets namn till Socialistpartiet. Det har inte kunnat hindra att i Serbien växt fram en stark antikommunistisk rörelse. Den leds av Vuk Drašković, en strängt religiös författare som vill byta ut den röda stjärnan mot det kristna korset. Han lovar att införa marknadsekonomiska reformer i Serbien, som varit den trögaste av de jugoslaviska republikerna att reagera för de politiska förändringar som svept fram över Östeuropa det senaste året. Drašković kan måhända inte vinna valet om presidentposten, men hans serbiska förnyelserörelse väntas kunna överta kontrollen av det regionala parlamentet. Det skulle i så fall väcka ont blod hos den jugoslaviska militären, som gjort klart att den stöder en kommunistisk seger i valet. Nyligen bildade ledande officerare ett nytt kommunistparti. Officerskåren i den jugoslaviska folkarmén består för övrigt till 70% av serber. Ryktena om en förestående militärkupp har förstärkt sedan försvarsministern, general Veljko Kadijević, häromdagen lät förstå att militären inte stillatigande tänkte se på hur federationen Jugoslavien går mot en upplösning. Hans varning riktades i första hand till republikerna Slovenien och Kroatien, som hotat att bryta sig ut ur Jugoslavien om inte landet ombildas till en lösare allians som ger dem mera självständighet. I Slovenien ska man dagen före julafton hålla en folkomröstning om just delrepublikens självständighet inom federationens ram. Många ser det som ett första steg mot ett framtida utträde. De flesta av Jugoslaviens delrepubliker favoriserar en konfederation, det vill säga en löst sammanhållen statsbildning. Serberna däremot vill bibehålla ett federalt Jugoslavien där det som den största etniska gruppen kan dominera. Motsättningarna kan leda till en allvarlig konfrontation, rent av inbördeskrig. Serbien har nämligen hotat med territoriella anspråk om Slovenien och Kroatien går sin egen väg. De etniska spänningarna i Jugoslavien kunde länge hållas i schack av den respektingivande Tito. Efter hans död 1980 har konflikterna bubblat upp i smältdegeln av dussintalet nationaliteter. Kommunistpartiets tillbakagång har påskyndat det hela. Motsättningarna har exploaterats av nationalister i alla de sex delrepublikerna. Många ifrågasätter nu Jugoslaviens förmåga till fortsatt existens som en sammanhållen stat.
Åke Wiklund rapporterade.
9 december 1990 Israel, intifadan, det palestinska upproret, firar treårsjubileum.
Idag är det precis 3 år sedan som det palestinska upproret intifadan började i de områden som ockuperas av Israel. Omröstningen i FNs säkerhetsråd om hur palestinierna ska skyddas är uppskjuten till imorgon, och i de palestinska flyktinglägren övervakas idag gatorna av israelisk militär. Hälften av palestinierna har utegångsförbud på 3-årsdagen av intifadan, rapporterar vår Mellersta Östern-korrespondent.
Numera är det rutin från den israeliska arméns sida att införa utegångsförbud i de ockuperade områdena i samband med palestiniernas symboliska och laddade märkesdagar. Idag sitter därför över 1 miljon palestinier i Gaza och på Västbanken instängda i sina hem, medan de övergivna gatorna patrulleras av kraftigt förstärkta israeliska styrkor. Palestinska källor säger att det väldiga flyktinglägret Jabalia i Gaza ser ut som en spökstad på 3-årsdagen av upproret. Det var där, i den eländiga kåkstaden Jabalia, som det palestinska upproret tändes idag för 3 år sedan, den 9 december 1987. Det var i Jabalias lervällingsgränder som den första palestinien sköts ned av israelisk militär. Sedan dess har närmare 750 palestinier dödats av israeler. Omkring 280 har dödats av sina egna som förrädare. Och 55 är de israeler som har fallit offer för våldet. Med få undantag har upproret drivits med stenar som vapen från palestinskt håll, medan den israeliska armén har svarat med allt från hugg och slag till gummikulor och skarp ammunition. Sedan 18 palestinier mejades ned i början av oktober utanför en av muslimernas heliga platser i Jerusalem har stenarna i några fall ersatts av knivar, och den ömsesidiga rädslan och misstron har ökat starkt mellan israeler och palestinier. I ett flygblad nyligen uppmanades palestinierna att ta till alla medel i kampen. Men befrielseorganisationen PLO, som fortfarande har ett starkt inflytande i de ockuperade områdena, anser inte att tiden är inne att använda skjutvapen. Upproret ledde redan under sitt första år till dramatiska politiska steg i Mellanöstern-konflikten när PLO-ledaren Yasser Arafat erkände Israels rätt att existera och USA inledde historiska samtal med den palestinska befrielseorganisationen. Men den trevande dialogen kollapsade, och om FNs säkerhetsråd imorgon antar en resolution som pekar fram mot en fredskonferens om Palestinafrågan, då är det krisen vid Persiska viken snarare än palestiniernas 3 år långa uppoffringar som har agerat som utlösare. Titti Nylander, Amman.
Rumänien den 9 december 1990. De blir inte av med kommunisterna.
Först Rumänien, där stoppades plötsligen sändningen i tv häromkvällen. Det var tv-teknikerna som gjorde en kupp efter en veckas hungerstrejk. Facket på den rumänska televisionen ville på det sättet protestera mot att det fortfarande, enligt facket, är kommunisterna som har makten över nyheterna i rumänsk tv. Och tv-teckningarna fick starkt stöd av demonstranter utanför tv-huset. Rapports utsända fanns på plats i Rumänien och rapporterar ikväll om den kamp om tv som fortfarande pågår trots att det snart gått 1 år sedan revolutionen.
Allt sändes direkt i rumänsk tv och över hela världen. Det var den första tv-revolutionen. Tittarna kunde hela tiden, minut för minut, sekund för sekund, följa slutet för den kommunistiska diktaturen. Televisionen var i folkets händer, trodde de. Samma programledare som under Ceausescu-tiden läser fortfarande nyheterna. Oppositionen har svårt att nå ut till tittarna. Inne på tvn hungerstrejkar sedan en vecka fackföreningen i protest mot att gamla kommunister sitter kvar i ledningen. Vi försöker få träffa fackföreningsledaren Dmytro Yuga. Efter 3 timmar får vi beskedet att svensk tv inte får komma in. Senare på kvällen...
Se află în studio la noi și primarul general al Capitalei.
Teknikerna gör en tv-kupp. Sändningen bryts och man försöker fortsätta, men spänningen stiger och studiopersonalens protester tränger igenom.
Presenta.
Bevakningen kring tv-huset förstärks.
Rumänerna, de försvarar sin television med sina liv under revolutionsdagarna. Samma kommunister sitter fortfarande i ledningen och det är något man inte kan acceptera. Chiaspus.
Domnul Iliescu minte și numai să nu mai recepționeze agențiile străine tot ceea ce spune numai în afară. Să mai vină și în România ca să vadă ce se discută și să simtă ceea ce simte poporul român. Că suntem niște nenorociți, niște oropsiți. Eu am dosarul de plecare din 79.
Ingen ska egentligen veta om det. På den här kyrkogården ligger han begravd, Nicolae Ceaușescu. Någon har tänt ett ljus. Kanske är en släkting. Kanske är det någon som tänker att det var nog inte bara Ceaușescus fel. Demokratin kom inte automatiskt bara för att han avrättades. Göran Ågren och Mats Lund, Rapport, Bukarest.
Sverige, EG och neutraliteten genom tiderna. Här är en rapport den 9 december 1990. Kan Sverige verkligen vara med EG?
Sverige igen. Är den svenska neutraliteten förenlig med medlemskap i EG? Ja, nu har den debatten kommit igång sent om sidor, för regeringen har ju förklarat att en medlemsansökan kan skickas till EG redan nästa år. Och nu tvingas regeringen att gång på gång förklara att neutraliteten är förenlig med ett svenskt medlemskap. Men Vänsterpartiet och Miljöpartiet har engagerat sig i kampen mot EG. Och på den kanten betonar man att EG strävar efter att bli en politisk union.
Och det innebär att EG också kommer att bli en försvarspolitisk och militärpolitisk allians. Och Sverige som medlem i en militär allians, det strider ju mot vår alliansfrihet som har gjort det möjligt för oss att i olika konflikter vara neutrala.
Jag har haft så många samtal med ledande politiker inom EG att jag är helt på det klara med att något sånt beslut blir aldrig fattat. Därför är det här mycket spekulativt och inte särskilt fruktgivande.
Den svenska neutraliteten har sina rötter så långt tillbaka som kung Karl den 14 Johan och 1812 års politik. Men den sattes på prov först under första världskriget då Sverige lyckades undgå att bli indraget. Men under andra världskriget vidgades neutralitetspolitikens gränser avsevärt. Tyska soldater fraktades på tåg genom det neutrala Sverige. Stora mängder krigsviktig malm exporterades till Tyskland. Efter kriget kom baltutlämningen då flyktingar lämnades ut till Sovjet. Svenska flygspaningar mot Sovjet uppges ha varit bakgrunden till den så kallade Catalina-affären på 50-talet. Sverige rättade sig efter USAs krav att vi inte skulle sälja högteknologiska produkter till Sovjet. Vår vapenexport och import har varit och är i hög grad inriktad på NATO-länder. Men enligt en artikel av den sovjetiske experten Sergej Morgachev har Sovjet alltid räknat Sverige till västsidan. Han bekräftar amerikanska uppgifter om ett intimt utbyte av militär information mellan Sverige och USA, men menar att Sovjet egentligen inte har någonting att invända mot det. Klart är i alla fall att ett neutralt land inte kan vara medlem i en försvarsallians. Och lika klart är att EG-kommissionen vill dra in försvaret i EGs gemensamma politik. Det bekräftas av EGs ambassadör i Stockholm som betonar att den politiska unionen också bör ha en försvarspolitisk dimension.
Det kan innebära, som kommissionen sa det i oktober i ett papper som nu är väl känt, att det kan inkludera hjälp och assistens i fallet av krig, att en av medlemsstaterna blir angrepna, att den andra hjälper till.
I denna PM från 21 oktober i år nämner kommissionen alltså uttryckligen tanken att EG-länderna ska åläggas att komma till varandras hjälp om ett land utsätts för militärt anfall. EGs ministerråd som avgör frågan går inte alls lika långt, men säger i alla fall vad gäller den politiska unionens roll att säkerhetspolitiken ska definieras så småningom.
Försvarspolitiken, den egentliga försvarspolitiken, kommer att ligga kvar i NATO. Skulle man föra över den till EG så försvagar man den västeuropeiska säkerhetspolitiken, och det ligger inte i någons intresse.
Att Sverige har ett direkt intresse av att NATO finns kvar bekräftas av riksdagens utrikesutskott.
Detta att NATO blir kvar är något av en garanti för att EG inte blir en militär organisation.
När EG ska fatta beslut om att gå in på ett nytt område, till exempel försvars- och säkerhetspolitik, måste besluten tas i enighet. Ett land har alltså vetorätt.
Eftersom jag vet hur Storbritannien och till exempel Danmark ställer sig och en del andra, så vet jag att det kommer inget sånt beslut.
Men jag tror inte på den här uppriktigt sagt. Jag har också talat med folk i Bryssel, med kommissionens företrädare och med parlamentariker i Bryssel. Och det finns ingenting idag som tyder på att de här planerna, som ju har funnits från början, va? Men som man har talat ganska lågt om tidigare, det finns ingenting som tyder på att de planerna inte kommer att förverkligas.
Så länge de flesta västeuropeiska länder, USA och Kanada, anser att NATO ska vara kvar, en allians ska vara kvar, så är alliansfriheten också per definition kvar. Det är inte så att vi kan vara alldeles säkra på att den eviga freden är utbrytt. Det finns kvarstående stora osäkerheter om framförallt Rysslands framtid. Och då måste vi, precis på samma sätt som Danmark eller Norge eller Spanien eller Tyskland, ha en säkerhetspolitik också för orostider, också för storm över Europa, och där är alliansfriheten och det starka försvaret nödvändigt.
December 1990. Polskt presidentval.
Polackerna gick till valurnorna idag igen för andra gången på två veckor. I presidentvalets första omgång slogs premiärminister Mazowiecki ut. Idag står valet mellan fredspristagaren Lech Wałęsa och den excentriske mångmiljonären Stanislav Tymiński.
När polackerna redan i det grå gryningsljuset idag letade sig fram till vallokalerna så hade de att välja mellan två illusioner. Representerade av å ena sidan elektroingenjören Stanisław Tymiński från Kanada och å den andra sidan elektrikern Lech Wałęsa från Gdansk. Lech Wałęsa, upprorsledaren som på 10 år bröt ned det kommunistiska systemet och gav Polen ett nytt hopp. En eldande folktalare som vunnit främst sina arbetarkollegers sympati och respekt. Som fick Nobelpriset för sina insatser och som tillsammans med sina vänner och kollegor lyckades lotsa fram Polen till en fredlig uppgörelse med den forna regimen. Men Wałęsas segerhuva blev honom också för stor. Han nöjde sig inte med den reformtakt som råder i det polska samhället. Den evigt otålige Wałęsa vill gå mycket snabbare fram. Han vill styra egenhändigt om så behövs med dekret utan hinder av ett besvärligt parlament. Många anklagar nu Wałęsa för diktatoriska tendenser och kritiker menar att en genväg Wałęsa ser inte finns. Stanisław Tymiński, mannen som smet till Kanada för 20 år sedan, slog sig på databranschen och grundade en förmögenhet som han sen ökade på i Sydamerika, där han gav folk en populär tv-station och hämtade sin hustru som här syns vid hans sida. Nu säger Tymiński att han vill göra sina landsmän rika om de nu följer denna osannolike äventyrare. I ett grått nedgånget Polen, där man visserligen kan säga vad man vill, men där matpriserna stigit katastrofalt under den svåra omställningen till marknadsekonomi, så är det förståeligt att folk kan lyssna till de lockrop som kommer från de båda presidentkandidaterna. Polen har nu 1 miljon arbetslösa. Detta i ett land där arbetslösheten tidigare var nästan okänd. Säkerligen blir Wałęsa president. Frågan är om det är en lösning för det polska folket.
Jo då, mycket riktigt. Han blev Polens nya president. Här är en rapport dagen efter, alltså den 10 december 1990.
Morgonekot fortsätter med presidentvalet i Polen som alltså blev en klar seger för solidaritetsledaren Lech Wałęsa. Sent igår kväll tog en glädjestrålande Wałęsa emot hyllningarna från flera tusen anhängare i Solidaritets högkvarter i Gdansk.
Återigen talar Lech Wałęsa till tusentals jublande Gdanskbor. Men den avskedade elektrikern som för 10 år sedan hoppade över stängslet på Leninvarvet i Gdansk och bildade Östeuropas första fria fackförening. Ja, den mannen är nu president och statschef för republiken Polen och 38 miljoner människor. Lech Wałęsa ropar till människohavet som sent igår kväll samlades utanför solidaritetsbyggnaden i Gdansk. Han ropar: jag vill framförallt vara er tjänare och inte er president. Jag ska jobba hårt och inte leka. Och människorna jublade och sjöng: ja, må han leva ut i 100 år. Polens första folkvalde president blev alltså som väntat den 47-årige Lech Wałęsa, Nobelpristagare och hedersdoktor vid 16 utländska universitet och den tillsammans med påven mest kände polacken utomlands. Wałęsa fick hela 75% av rösterna medan emigrantmiljonären och outsidern Stanisław Timiński fick 25%. Timiński förklarade sin förlust med att folk var rädda för att rösta på honom, att tänkbara väljare utsattes för trakasserier. Men Timiński är förloraren, om än en segrande förlorare, för hans roll i polsk politik är inte över. Och Lech Wałęsa är segraren, om än en förlorande segrare, för detta val har visat att det polska samhället är mer splittrat än vad någon kunnat föreställa sig. 53% av de 27,5 miljoner röstberättigade polackerna deltog i valet. Hela 47% var soffliggare, vilket också säger en hel del om Polens svåra politiska situation. Vid en improviserad presskonferens sent igår kväll betonade Lech Wałęsa vikten av sammanhållning och gemensamma ansträngningar, alltså en betydligt försonligare och samarbetsinbjudande tonen under den känslostarka valkampanjen. Polens första folkvalde president heter alltså Lech Wałęsa. Elaka tungor säger att eftersom han inte kunde bli kung så blev han istället president. Hans anhängare svarar: om Wałęsa lyckades avskaffa kommunismen och befria hela Östeuropa så lyckas han säkert också få fart på Polen som president. Kjell Albin Abrahamsson, Warszawa.
Och så statsminister Carlssons brev till Saddam Hussein för att få loss gisslan. Uppe på tapeten igen den 11 december 1990.
Irak erbjöd ju Sverige att den svenska gisslan och alla övriga nordbor skulle släppas fria om utrikesminister Sten Andersson eller kabinettssekreterare Pierre Schori reste till Bagdad. Det här var ju något som den svenska UD-ledningen avvisade kategoriskt, men Sveriges regering har ändå dragit på sig internationell kritik. USA har genom sin ambassadör i Stockholm framfört invändningar mot statsminister Ingvar Carlssons brev till Iraks president Saddam Hussein. Nu svarar regeringen genom kabinettssekreterare Pierre Schori i utrikesdepartementet.
Ja, det var ett utbyte av åsikter skulle jag vilja säga. Där jag noterade ambassadörens synpunkter och han noterade mina.
Men amerikanerna är missnöjda med att
ni gjorde en jämförelse mellan Israel och Irak och även att ni inte fördömde ockupationen av Kuwait tillräckligt, är det så?
Ja, det sa de inte jag, utan det var med det här att de tyckte, de påtalade kopplingen. Nu ska man ju säga att den kopplingen är ju inte alls så tydlig i statsministerns brev som det har uttalats av till exempel Carl Bildt och Beck Westerberg. Det är ju nästan de som har skapat det intrycket. Det står inte en sån koppling, och det säger också amerikanerna att den är bara implicit, så att säga.
Är det ändå inte allvarligt att såväl Storbritannien som USA är kritiska till ett sånt här brev?
Nej, det tycker jag inte efter de samtal jag haft. Vi har noterat deras synpunkter, vi har redovisat våra, och vi är överens om att det är bra att vi har en öppenhjärtig diskussion om detta. Det är inte så att vi är fundamentalt oeniga, det har jag inte sagt, utan det är nyansskillnader, skulle jag vilja säga, som har överdrivits mycket i den svenska debatten. Och vi har ju mycket mer av hökar i Sverige än i USA och England nästan, det intryck jag får. Och man använder mycket mer megafon här än mildare ord eller en kylig analys.
Men det är väl ändå så att det handlar inte bara om vad ni skriver utan också hur det här brevet tolkas. Och det har ju tolkats så att ni inte är tillräckligt kritiska till Irak i både USA och Storbritannien.
Ja, när de har tvingats uttala sig, så att säga.
Och det tolkades ju uppenbarligen även positivt av Saddam Hussein eftersom han släppte svenskarna.
Ja, och det är vi väldigt glada för. Att det var ju syftet med brevet, att få hem våra medborgare till jul. Sen hur det utnyttjas i Bagdad, det är sånt man alltid riskerar, att man rycker loss vissa faser.
Tycker du att Carl Bildt har inspirerat eller bidragit till att inspirera den utländska kritiken?
Det är väl den sammantagna debatten här som har varit olycklig för Sverige, tror jag. Jag saknar medmänsklighet. Jag ser en känslokyla här, hur man kan diskutera det här och se med lubb och använda okvädningsord istället för att se till grundfrågan.
Kabinettssekreterare Pierre Schori i utrikesdepartementet, Willy Silberstein, intervjuade honom.
Reaktionen ute i världen på statsminister Carlssons brev till Saddam Hussein visar möjligen att det inte alltid är exakt vad man säger eller skriver eller det man menat som gäller. I en konflikt kan båda parter lägga in egna tolkningar som gynnar den egna saken eller som anses gynna fienden, som Saddam Hussein och USA har gjort i det här fallet.
Bo Karlström och mer om...
Och så valet i Jugoslavien, och som de icke-kommunisterna hoppades på en framgång för dem. Men vad blev det? 11 december 1990.
De första fria valen i Jugoslaviens största republik Serbien visar att kommunisterna vunnit en överraskande stor seger. Och en följd av det är att den politiska instabiliteten väntas öka, rapporterar vår Östeuropa-korrespondent.
Efter söndagens val står det nu helt klart att Serbien förblir rött. Jugoslaviens största republik bryter därmed det senaste året tendens i både Östeuropa och i själva Jugoslavien, där kommunisterna i de övriga republikerna avlägsnat från makten genom landets första demokratiska parlamentsval sedan andra världskriget. Också i den lilla delrepubliken Montenegro, där det likaså hölls val i söndags, segrade kommunisterna. I vissa städer fick kommunisterna hela 80% av rösterna. Diplomater i Belgrad menar att kommunisternas seger kan innebära ett allvarligt hot mot Jugoslaviens redan så sköra sammanhållning. Detta ökar nämligen den politiska och etniska motsättningen mellan kommunistiska serber och nationalistiska kroater och slovener. Den 23 december hålls till exempel en folkomröstning i Slovenien om republiken ska bryta sig ur den jugoslaviska gemenskapen, och det finns många skäl att misstänka att slovenerna nu mer än tidigare gett upp möjligheten om att kunna föra en dialog med Serbien. Men kommunisternas seger i Serbien innebär också att hoppet om en lösning av Kosovo-problemet, ett av Europas allvarligaste etniska konfliktområden, att det hoppet nu minskar drastiskt. Söndagens val bojkottades i Kosovo eftersom Serbien infört direktstyre över den albanska provinsen. Skakade av kommunisternas oväntade framgång kommer nu oppositionspartierna till den andra valomgången den 23 december att bilda en koalition för att försöka öka chanserna att åtminstone bli en stark opposition. Söndagens valresultat talar för att Jugoslavien fortsatt blir ett dramatiskt och oroligt hörn av Europa. Kjell Alvin Abrahamsson, Wien.
Albanien skriver historia, oppositionen blir laglig och kommunismen rämnar. Albanien har ju brukat kallas kommunismens sista fäste i Europa, men nu har de politiska förändringarna börjat även där. Igår kväll meddelades att oppositionspartier inte längre är olagliga och dessutom ska regeringen ombildas.
Beskedet kom igår kväll efter ett centralkommittémöte i Tirana. 5 politbyråmedlemmar sparkas. Det blir regeringsombildning och viktigast av allt, enpartistaten Albanien kommer att tillåta oppositionspartier. Balkanlandet som än idag öppet hyllar diktatorn Stalin och som alltid varit mer kommunisttroende än Marx och Lenin är tydligen på fallrepet. Trumpetstötarna från Östeuropa tycks nu också rämna den albanska kommunismens murar. Bakgrunden till det officiella beskedet som kom igår kväll är en växande social oro, tydligast uttryckt i de senaste dagarnas studentstrejk och ett protestmöte i söndags som samlade över 8000 deltagare. I helgen förekom också sammandrabbningar mellan polis och studenter där minst 3 studenter kom allvarligt till skada. Ja, det finns också uppgifter om dödsfall. Att det lilla kommunistiska Balkanlandet Albanien med sina 3 miljoner invånare nu äntligen får legala oppositionspartier är lika välkommet som väntat. Allt sedan tusentals albaner i somras flydde till utländska ambassader i Tirana och sedan tilläts emigrera, allt sedan dess har landet drabbats av en rad protester som redan framtvingat försiktiga löften om reformer. Vid ett tal i förra månaden av Albaniens president Ramiz Alia förebådade han planer på att göra om den konstitution som infördes av Albaniens egen Stalin Enver Hoxha, en författning med starka begränsningar av demokratiska, mänskliga och religiösa rättigheter. Europas fattigaste, Europas mest isolerade och mest stalinistiska land tar med löftet om att tillåta oppositionspartier ett stort demokratiskt steg framåt. Kjell Alvin Abrahamsson, Wien.
USA och Israel den 12 december 1990.
Förhållandet mellan USA och Israel har ju inte varit det allra bästa det senaste året, och därför var det många som spetsade öronen när president Bush och den israeliske premiärministern Yitzhak Shamir skulle mötas i Vita huset igår. Men det blev ett vänligt möte, rapporterar Ekots USA-korrespondent.
Relationerna mellan USA och Israel har varit ovanligt ansträngda i år. Det är ingen hemlighet att det personliga förhållandet mellan Bush och Shamir har varit rent ut sagt kylslaget. USA anser att Israel förhalar fredsprocessen i Mellanöstern och har också varit mycket bekymrat över hur Israel behandlar palestinierna i de ockuperade områdena. USA har i FNs säkerhetsråd röstat för resolutioner som fördömde de israeliska dödsskjutningarna på Tempelberget då 20 palestinier dödades. Men de som händelsevis hade hoppats på en konfrontation mellan Bush och Shamir igår blev besvikna. De båda länderna hade bestämt sig för att åtminstone tillfälligt begrava sina motsättningar. Händelserna på Tempelberget nämndes till exempel inte överhuvudtaget. Det viktigaste för ögonblicket är att lösa Irak-Kuwait-krisen. President Bush fick av premiärminister Shamir löftet att Israel ska ligga mycket lågt med egna hot mot Saddam Hussein så att inte samarbetet med arabstaterna försvåras. Motlöftet från Bush var att inte lösa krisen i Persiska viken på ett sätt som drabbar Israel.
I trust the president of what he said it several times and he said it to me now again that there will not be any deal on at the expense of Israel.
Bush sa det flera gånger, det kommer inte att bli någon uppgörelse på Israels bekostnad. Vid mötet igår sa president Bush att USA nu anser att Israel måste försöka hitta nya lösningar på den palestinska frågan. Som svar på det gav Shamir vaga löften att han ska arbeta för det efter att Irakkrisen är över. Det finns naturligtvis fortfarande många meningsskiljaktigheter mellan USA och dess främste bundsförvant i Mellanöstern. Men just nu har USA bestämt sig för att inte bråka med Israel utan koncentrera ansträngningarna på Saddam Hussein och vägra alla kopplingar mellan Kuwaitfrågan och palestinierna. Det är också därför USA bromsar säkerhetsrådets försök att enas om en resolution där man kräver en internationell fredskonferens om alla de brännande frågorna i Mellanöstern. Premiärminister Shamir såg mycket nöjd och lättad ut efter mötet med president Bush. Lasse Bengtsson, New York.